Jag kommer på att jag inte är särskilt intelligent.
Hur kom du på det?
Jag har haft det här på känn ganska länge när jag har umgåtts och pratat med intelligenta personer. Och nu har jag gjort ett sånt här IQ-test.
Ja, alltså på Mensas hemsida.
På Mensas hemsida, ja. Det första testet. Om man får bra på det testet, då kan man ju liksom åka hem till Mensa och göra ett stort test för att bli medlem. Men jag kom inte så långt.
Vad fick du då?
Ja, det stämde ju det här. Alltså, jag har inte osedvanligt låg intelligens, men jag har precis medelintelligens i Sverige. Jag har 102 IQ.
Men fantastiskt, grattis.
Tack.
Då får vi... och välkomna sig också till lyssnarna till Två män i en podd med Daniel Sjölin och Erik Schüldt, där vi ror mot manlighetens fyr. Och IQ är ju verkligen, måste jag ändå säga, ett mansämne ändå. Det finns... Är inte så att man som man ändå ska... Ja, är inte typiskt manligt att befästa någon form av självbild på...
Jo, visst. Och särskilt i den här kulturvärlden som du och jag har rört oss i. Där är det ju så att man ska vara en gammal plugghäst som var bäst i klassen. Och sen så bara fortsätter man. Men jag var aldrig den där. Men... jag förstod inte matte, jag förstod inte språk. Jag kände liksom att jag var tvungen att plugga så otroligt mycket mer än alla andra för att få okej betyg.
Men du tog det då kan man säga att skolväsendet ändå gjorde sitt goda med dig helt enkelt, eller?
Ja, jag ansträngde mig något enormt. Men sen så när jag började på journalisthögskolan så upprepades det här. Att jag liksom kom i en klass med väldigt högpresterande personer. Och så var jag, där var jag faktiskt sämst. Okay. Faktiskt. Ja. Väldigt, väldigt länge tills jag hittade en liten nisch där jag hade någonting att ge. Men de här vanliga skoluppgifterna som man hade där, skriva en ingress och en notis och göra ett referat. Alltså det gick så dåligt. Det gick så fruktansvärt dåligt.
Blev du inte motställd då?
Jo, jag många, många gånger jag tänkte hoppa av.
Vad var det ändå som gjorde att du till åren kom men gjorde ett IQ-test?
Jo, men jag har, det handlar om en diskussion jag haft med mina föräldrar. För de har liksom en bild av mig att jag är väldigt intelligent. Mm. Jag är liksom uppfostrad till att ja, du är inte så bra på det här med sport och fysiska saker. Men du är i alla fall väldigt, väldigt intelligent. Och då har jag nu i mogen ålder försökt säga att det där stämmer inte. Det är ju väldigt fint att försöka uppfostra sin fysiskt tafatte son till att den i alla fall har det här. En väldigt skarp hjärna. Och sen kände jag att jag måste ha någon slags bevis på min... Jag har ju en medelintelligens och det ska jag ju vara glad för. Den hade ju kunnat vara ovanligt låg och det är den ju inte. Den är ju exakt i mitten av vad folk har i Sverige. Men
du hade ju en bra självuppskattning då. Det är ju en form av förmåga.
Det är sant. Det jag däremot vet att jag har är att jag har en väldigt välutvecklad andlighet. För jag har nämligen varit hos en shaman. Och fått det här bekräftat.
Okej, nu nyligen?
Ja, så sent som igår faktiskt.
Okej, det var både IQ-test och shaman.
Ja, IQ-testet var faktiskt också igår.
Så okej. Att,
ja, visst.
Det har varit en total scanning. Shamanen
är, det är faktiskt en jobbrelaterad grej jag håller på att göra, som en radiodokumentär där här shamanmötet ingick. Mm. Men då fick man också göra en form av övningar och meditationer och... Det fanns en sån här trolltrumma med, liksom shamantrumma. Och jag kände att jag reagerade väldigt, väldigt bra på det vi gjorde tillsammans. Alltså den här trumman för att hamna i en trans och sen en typ av guidad meditation där man ska gå in i sig själv och möta olika arketyper som man bär på, skulle man kunna säga.
Oj. Vad var det här någonstans? Var det ute i skogen eller var det en sån här liksom mottagning, källare på Södermalm?
Nej, det var hemma hos den här shamanen i Stockholm. Ja. En helt vanlig lägenhet. Ja. Så att, det var inget konstigt så. Men efteråt så kunde vi båda, liksom, det var vissa saker jag hade sagt och känt. Och hon kunde liksom, vidimera att jag hade en väldigt stark andlighet. Ja. Så då kände jag så här, okej, intelligensen den var verkligen medelmåttig, men andligheten var hög.
Du kanske skulle kunna vara också någon som kan bli hypnotiserad.
Det tror jag verkligen. Men för mig hänger det här ihop med det vi har talat om tidigare, att vi har som två, en manlig och en kvinnlig sida inom oss. alla människor har då det, oavsett kön. Och för mig är då den här IQ-delen, traditionellt manliga, den är inte så stark. Men den här då mer kanske inkännande, andliga, shamanistiska sidan, som jag i alla fall kopplar mer till en typ av kvinnlig sida, den är ganska så välfungerande.
Mm.
Kanske till och med ovanligt hög. Så det här bara stärker den här idén jag har om mig själv, att den manliga sidan är underutvecklad och den kvinnliga fungerar ganska bra.
Men när vi pratade om ilska för ett tid sedan, så verkar det som att den här sidan också kunde utvecklas, den här manliga sidan, eller?
Det är där man måste möta sitt kraftdjur.
Har du något kraftdjur?
Ja.
Du har ett kraftdjur?
Alla har ett kraftdjur.
Ja, vilket är ditt?
Ja, jag frågar så här först, vilket är ditt?
Jag tänker på en säl, det första jag gör. Men... är det det första man tänker på?
Så? Ja, det är lite så. Ja. Det är också ett djur som symboliskt har följt dig under kanske hela livet. Ja, i drömmar och
absolut,
visioner. Och så.
Absolut.
Mm, då är du en säl. Alltså, vad är sälen då? Sälen är väl ganska snäll?
Ja, den är snäll och så är den spolformad.
Mm, den är hal.
Ja, och
den är svårfångad.
Ja, i sitt element är den duktig. Mm. Sen utanför sitt element så är den helt hjälplös. Liksom,
den kan stranda på land.
Ja.
Och då torkar den ut och den kan inte röra sig.
Sen har jag någon slags idé om att sälar... Det finns en historik kring hur sälar föder upp sina barn som jag tidigt har på något vis tagit till mig av. Det är att mammasälen åker upp, äter massa, så åker hon upp på ett flak och så föder hon. Och så ligger hon bara still på det här flaket i flera månader, äter ingenting. Och kuten då diar henne under den här tiden, så att kuten bara tar över hennes materia. Så hon får ingen ny, liksom, utan den bara suger ut hennes materia och blåser upp. Och sen bara sticker mamman. Och så att jag upplevde lite grann att det kanske var så när jag var liten att min mamma gav mig enormt mycket kärlek. Liksom bara totalt fläskade på första tiden. Och sen stack hon. Men det gör att jag har en grundtrygghet, tror jag, ändå. Jag faktiskt, det går inte riktigt sådär... Jag kommer nog aldrig falla ner i det svartaste hålet, tror jag. Utan däremot är man lite så här, lite så här halv otrygg anknytning på man ju av det här. Men hon har ändå det här specklagret i sig ändå. Som är mammas specklager på något sätt, som kommer skydda mig mot ondska.
Men har din barnuppfostran skett på samma sätt?
Nej, jag tror inte att jag tankade mina barn på det viset lika mycket på ett sånt sätt. Alltså jag var ju lite rädd. Jag hade hållit i en bebis, tror jag. En bebis hade jag hållit i innan jag höll i min egen första bebis. Så jag var helt... Jag hade mina nojor med bebisar och dockor och sådana grejer. Och trodde liksom, och tänkte väl hela tiden att jag kommer inte vara någon... Jag är ingen bra på det här med bebisperioden, så att säga. Jag vill ha barn, men inte bebisar. Sen var ju bebisarna väldigt rara liksom, och tvååringar är ju helt underbara. De befinner sig liksom i balansen mellan omnipotens och... Alltså, den här världen, den är verkligen... Du pratar om manlighet och kvinnlighet som ska förenas. Där har vi verklighet och overklighet som är totalt ljuvligt förenade. Liksom. Och jag tror inte att jag har gjort det riktigt. Och då ska jag väl hellre försöka inte bara sticka heller på något vis. Nej, så att mina barn har nog några andra. De får nog andra... Vet du, det var inte tåtemdjur, vad sa du?
Kraftdjur.
Kraftdjur?
Ja.
Ja, men vilket är ditt kraftdjur då?
Det är björnen.
Björnen?
Mm.
Jag tänker med en sån svart skogsbjörn, men det kanske är... Nej, en grizzly.
En stor grizzly är
det. Det är ett jätte manligt djur.
Mm. Mm, jag vet.
Och inte alls släkt då med mannen, som ditt gosedjur.
Nej, det man kan komma ihåg med honom är att han faktiskt är en björn. En nallebjörn, men ändå en björn.
Men det här är en riktig...
Det här är en stor, kraftfull...
Är det liksom så stor kraft så att ingen ger sig på honom? Är det så?
Det är faktiskt exakt så.
Det är inte aggressiviteten
nej,
i det,
nej,
det är,
exakt.
Det är stor,
exakt. Den, han, bara genom att dyka upp på en plats, bara genom sin kropp och sin närvaro, så får han respekt.
Mm.
Han behöver aldrig ryta till. Liksom. Han behöver aldrig använda den här styrkan han har.
Just det.
Och det där är för mig kanske någon typ av idealtillstånd. Men jag är ju rädd för björnar också. Så att jag är ju då rädd för min egen kraft, skulle man kunna säga. Och så är det ofta i mina drömmar när de här björnarna dyker upp. Att de är väldigt hotfulla och jagar mig. Och jag är tvungen att stänga in mig i olika hus. Då. Så hör jag liksom hur de här björnarna nästan bankar på dörren och försöker komma in. Och det är antagligen symboliskt då någonting att jag är rädd för den här kraften inom mig själv också. Jag är rädd för björnen inom mig. Jag vågar inte möta den. Förutom då i nallens gestalt.
Men har det att göra med det här med att, som du har varit inne på tidigare i vårt godsystem, att du vill vidga din värld, att du, det är den kraften. Så att, för jag tänkte, du pratar om alltså, en stor nalle som kommer till en viss plats, den intar den platsen, en, då en säl, snarare då en snäll som snabbt kan smita undan och sticka iväg och skita i alla andra. Ja. Liksom, så att, det är min trygghet. Liksom. Men du intar, du skapar rummet där du kommer.
Ja, jag försöker det i alla fall. Och det tänkte jag fråga dig om, för att vi har ju haft lite liknande jobb, och någonting som för mig var väldigt problematiskt var det här att inta en tv-studio.
Ja, jag fick ju ärva ditt gamla tv-program, men du inte längre vill ha det.
Precis, vi har ju liksom haft exakt samma jobb.
Ja, idévärlden hette det.
Exakt, ja.
Det var filosofiska diskussioner med argumentation, där vi båda var programledare då, fast inte samtidigt.
Utan... Nej, vi körde en säsong var, och för mig var det ju här ett försök att vidga mitt inre rum då.
Verkligen.
Och få det att innefatta hela den här tv-studion. Men jag inser efteråt att det där det gick, men det krävdes en enorm själslig ansträngning från min sida. Alltså jag behövde total kontroll, och jag behövde veta allt om alla gäster. Och behövde veta allt om vart programmen var på väg, och egentligen styra allt. Oj. För att den här expansionen av det inre skulle kunna ske.
Ja, det låter väldigt, 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 väldigt ansträngande, skulle jag vilja säga.
Det var det. Särskilt. Och sen slutade det ju med att jag liksom blev utbränd och hoppade av allting. Så det är... och sen, vi har ju pratat lite om det här, och då hör jag på dig då att det här är inte samma ansträngning för dig.
Nej, utan sälen hoppar upp där på det här flaket och vet att jag alltid kan smita därifrån och kollar vad som är. Jag gör ett gästspel i verkligheten, så att säga. Precis som jag gör ett gästspel i verkligheten varje morgon när jag vaknar på något vis, så är jag inte riktigt, det här är inte riktigt mitt liv. Eller det är ju lite sorgligt kanske någonstans, men då kan jag lika gärna ställa mig på en scen, för att det är ingen större skillnad, så att säga. Det är inte jag riktigt, utan jag är mitt speck som jag har inuti mig, så, och det tar jag med mig när jag går, så att säga. Jag vill inte, tvärtom, jag kan verkligen, jag vill ha viss kontroll, vill jag ha, jag vill gärna läsa på så att, för att jag ska kunna vara närvarande, så att säga, för om man inte läst på så blir man ju upptagen vid faktauppgifter. Det är bättre om man påläst, så kan man lämna över sig själv till sina gäster och verkligen lyssna på vad de säger, följa med i svängarna och dyka ner i nästa vak, så att säga, om de hittar det. Jag var ju dålig på att avbryta till exempel mina gäster och såna saker, men... Nej, jag hörde ju det när jag kom där. Erik är utbränd och han vill inte vara med, så du får hoppa in här. Det var ju perfekt för mig. Ingen press alls, jag bara pluppar upp ur havet och liksom...
Och vi hade bokat ganska mycket gäster och så.
Ja, allt var ju... Det var ju researchen var ju klar. Det var ju säkert din research.
Ja. Min otroligt omfattande research. Ja, jo. Men det är intressant att du använder alltså scenen då som ett sätt att dölja dig. Kan man säga det?
Ja, att ha kontroll över... I min värld är det ju kontroll över språket på något konstigt sätt. Kontroll över orden. För där vet ju jag vad som ska sägas, och ingen säger emot mig. Jag kan få leverera. Jag älskar ju att prata. Jag tror att när jag jobbade på SVT med direktsändningar, så var jag liksom, som i kulturnyheterna jag jobbade med, så var jag liksom, jag tror att den enda programledaren som alltid gick in, hur kort förberedelsetid det fanns, så gick jag alltid in i ett bås och övade de här korta påorna som man ibland skrivit sista stund. Och det var ju roligast av allt, stå där den där skrubben och öva. Sen levererade framför kameran, det var liksom mest adrenalin och nu ska det bli klart. Men den här njutningen i att få ta de här orden, och det har ju kanske att göra med att jag hatade mig själv som bebis, tror jag, det som jag har varit inne på. Att jag framförallt hatade det här med språket, att jag förstod men inte kunde tala. Så jag hade ju en storebror som var jättebra på att prata naturligtvis, med 4 år äldre. Att det var en sån otrolig förnedring i att inte kunna, för då var inte jag människa. Jag har ju såna konstiga anekdoter om hur jag försöker säga brevlåda i flera timmar tills jag bajsar på mig. Ja. Jag kan inte gå in 10 meter för jag ska bli klar med det här. Då är det inte 2 år sedan jag stod i brevlådan. Liksom. Jag hade som projekt på mig stövlarna och gått, du ska fan lika säga det här jävla ordet. Liksom. Men det gick inte. Det var blablabla. Det finns ju väl svårt som är svåra. Garderob och fjäril inte minst. Och det var ju då också hon, den här anti-Molgan, den här fantasiflickan, dök upp alltid då när jag misslyckades med språket. Och retades och sa precis som hon vill, färgil, färgil, jag liksom, det heter inte det, det heter inte det, vad heter det? Och så kunde jag inte säga det själv. Liksom. Men då är den här njutningen att vara på den här scenen och säga de här orden. Och när jag har sagt dem så kan jag vara lugn och så kan jag lyssna på de andra.
Men du behöver alltså ändå inte vara dig själv i den typen av offentlighet?
Jag kan vara mig själv så som, för mig är det liksom samma sak som att man är kanske inte sig själv när släkten kommer över på middag på jul, utan man bjuder till och försöker vara lite trevlig. Ja, det är samma sak. Jag försöker bjuda till och vara lite trevlig. Välkomna här till programmet. Ja, välkomna nu faster Agda till vår. Så det är väl klart att man försöker vara lite förekommande och artig. Man är värd, så att säga. Det är vanlig anständighet, så att säga. Men det är inte, absolut inte här är jag och sådana saker. Det är, man jämfört med kritik som man ju då kan få, så är det liksom, jag har aldrig tagit åt mig av kritik för när jag varit i tv. För att jag har ingen kontroll, jag vet inte vem det är ändå, det spelar ingen roll. Kritik i litteratur är en annan sak, där är det jag liksom. Då måste jag ta fram något kraftdjur och säga nej, men det där är fel eller något sånt där saker, jag måste värja mig. Men jag vet ju med tv, liksom, när vi tittar på tv så tittar vi på oss själva bara hela tiden. Vi har en egen projektion, så fort någon, om du inte gillar den här personen från början så tycker du att den pratade för mycket i tv och hade konstiga saker att säga, även fast den pratade lika mycket som alla andra. Vi bara färgar våra egna föreställningar om allt vi ser på tv. Så det är inte du. Det är inte du som blir sedd ändå, utan det är den fantastiska Erik Schüldt som är så snäll och trevlig. Mm. Sen lyssnar vi inte alltid på vad du säger när du sitter ändå.
Nej. Jag inser att här samtalet hade vi ju behövt ha innan jag började med det där. För att jag är ju, som jag många gånger säger när vi sitter och spelar in de här samtalen, jag är ju precis tvärt. Jag är totalt annorlunda.
Ja.
Jag är tvärt emot vem du blir i de där stunderna. Alltså jag kan bara vara bra eller bara leverera om jag helt är mig själv. Många tror kanske det så där när jag uppträder eller pratar i radio eller vad som helst, att jag går in i en roll. Men det är egentligen tvärtom, att rollen spelar jag liksom utanför tv-studion och radiostudion. Men där på scenen, det är de få tillfällen där jag faktiskt vågar vara mig själv fullt ut. Det är därför jag blir så sårbar. Det är väl som du känner när du skriver dina böcker då. Det är därför jag blir så sårbar för kritik. För att jag har liksom blottat mig inför en stor publik. Och det i de flesta fall brukar gå bra. För att jag har sån vansinnig kontroll. Så att jag har liksom styrt upp hela det här rummet då. Så att det har blivit mitt inre.
Som när du tog uppmanande alla i klassen i sjuan att ta med sig ett gosedjur.
Exakt, ja. Exakt. Det, så måste tv-studion vara. Jag kan ta ett exempel här från det jag tyckte var nu. Man ska egentligen inte liksom prata för mycket om gamla program. Och man var ju många som gjorde det. Men en sak jag tyckte var jobbigt. Vi gjorde ett program i första säsongen som handlade om kapitalismen. Och det var det som blev mest sett och mest omtalat. Och vi hade gjort 4 program innan. Jag hade fått den här ögonskadan som jag berättade om i förra avsnittet.
Linserna, ja.
Precis, jag hade liksom rispat hornhinnan. Vi hade spelat in 4 program i tätt följd och det skulle bli 8. Så jag tror hela redaktionen var väldigt trött. Och så mindes jag dagarna innan att jag sa till mig själv, nu har du kört så hårt. Du får ta den. Det här programmet får du liksom skjuta lite från höften. Och jag fick liksom inte riktigt till ett upplägg. Och jag hade inte kollat upplägget med gästerna. Vilket jag alltid gör annars. Jag testar så här, det här skämtet. Kommer det gå hem eller kommer det missförstås?
Mm.
Så att jag vet att de som är där vet ungefär vart jag vill och vad som är förutsättningarna. Men jag hade liksom inte hunnit göra det och hade tappat någon typ av energi. Och när jag väl satt där i studion så insåg jag att jag liksom försökte vinkla upp programmet genom att spela olika roller som inte hade med mig själv att göra.
Mm-hmm.
Och jag intog då en roll också för att jag tyckte jag skulle vara sån här duktig SVT-programledare som var neutral då. Så att jag försökte vinkla upp programmet med mig själv och intog en närmast naiv ställning där då kapitalismen var någonting väldigt gott och naturligt och bra för samhället och miljön och allting. Så huvudgästen var då Kajsa Ekis Ekman, väldigt tydlig vänsterprofil.
Ja, precis. Ja, precis.
Så jag intog då en motsatt position. Och det tyckte jag liksom i mitt huvud att jag kunde skjuta det från höften i och med att hela min vuxna liv har varit så marinerat i vänstertänkande.
Mm.
Så jag tänkte det, så här, det är ingen som kommer tro att jag liksom så här, folk vet väl hur det är kulturlivet liksom. Man blir utskälld om man röstar på Vänsterpartiet för det är borgerligt att tro på parlamentarismen. Alltså sådana kretsar kommer jag ifrån. Va? Du förstår liksom, det är typ syndikalismen är det enda, den enda rimliga hållningen. Allting höger om syndikalismen är liksom fascism. Det här är mina tonår. Nu säger inte jag att det här är mina åsikter rakt av, det är det inte. Men det är liksom, det är den myllan som jag växte upp i.
Intressant.
Och då tyckte jag då i den där sekunden att nu leker jag lite då, att jag är liksom, jag tycker det här med kapitalismen är jättebra. Men det där gick ju inte hem liksom. Och tv är speciellt liksom, och är det många som kollar, då kan man få liksom hundratals brev och mejl. Och det var ganska ovanligt för mig att få ett sånt liksom gensvar. Och alla var liksom, du är helt dum i huvudet.
Och det var från vänster då?
Ja, det var, alla tyckte att jag var töntig och larvig.
Okay. Även kapitalisterna?
Ja, till och med dem,
tror
jag. Och det jobbiga i det var inte att få kritik, alltså det jobbet, utan det var att jag inte hade varit mig själv.
Ja, just det.
Precis. Jag hade inte funnit den som jag nästan alltid är när jag uppträder. Alltså en person som är grundad i någon typ av övertygelse. Så även jag kan leka det här med, så här, som jag sa inledningsvis, att jag går till en shaman och lägger på en britt och lyssnar på en trolltrumma. Det kan låta som att det är poserande, men i mitt huvud så är det egentligen någonting som jag verkligen tror på och accepterar och ser som väldigt värdefullt. Mm. Därför kan jag leka med det. Men här gjorde jag ett misstag och lekte med någonting som jag liksom inte var grundad i riktigt. Och då blev den smärtan så stor att jag liksom hade skämt ut mig inför en stor publik. Att jag hade spelat teater.
Jag förstår det. För ditt kraftur var inte riktigt där närvarande. Jag måste bara först fråga, såg du någon björn då i den här shaman-sessionen, eller? Nej.
Mm, ja, absolut.
Vad gjorde björnen då?
Den mötte mig i en skog och sen så övningen var väl lite att jag då på ett själsligt sätt skulle försöka anta björnens gestalt i mitt inre.
Ja.
Det gjorde jag.
Ja.
Jag gick in i björnen och liksom föreställde mig att jag var björnen som luftade i skogen och hade då, var väldigt närvarande i min kropp, väldigt trygg och kände då att ingen kan komma åt mig.
Det låter fantastiskt, jag är närvarande i sin kropp.
Ja, jag är björnen. Jag är jättestor. Jag är störst i skogen.
Ja, det
och ställer mig på bakbenen så blir jag ännu större.
Ja, då finns ännu mer potential.
Ja.
Jag kan minnas ett motsvarighet där man inte gör vad man själv vill utan försöker gå andra till mötes och det blir dåligt och det blir hemskt. Jag har ett motsvarande sånt tv-ögonblick sådär. Det var ett litteraturprogram för många år sedan som heter Babel, som ju finns kvar. Och det var en man där som hade skrivit en utlämnande bok om sin far. Nils Claesson hade skrivit om sin pappa Stig.
Ja, just det här tror jag nästan att jag kommer ihåg. Ja,
ja, och jag hade veckan innan varit en annan bok på tapeten, med Maja Lundgrens Myggor och tigrar. Där hade jag upprätthållit en egen linje där jag tyckte att samtiden var alldeles för knasig mot den boken. Den skulle ju bara, idén så skrev man ju att den borde inte getts ut och det var en galen kvinna på vinden. Och liksom, det här tyckte jag alls. Det var en litterärt spännande, fascinerande bok. Liksom. Men det var väl ändå sammantaget att det fanns en så här bild av att jag är feg. Jag tyckte inte att jag var så här, jag tyckte snarare att jag var, hade rätt, så att säga. För att jag gick inte åt henne så hårt. Men då skulle jag gå åt henne, Nils Claesson, helt enkelt. Mm. Nu får du visa Daniel, sa redaktionen. Nu får du inte ge dig. Nu ska du gräva i de här såren. Och vi har hört att hans släktingar har tagit avstånd från den här boken. Ja, är det säkert? Ja, för det var ju liksom, man förlitar sig på research och sådana saker. Och så började jag med det i intervjun sen. Men jag har hört att ändå att dina, inte börja med någonting, att dina släktingar tagit avstånd från, och han blir rasande, det stämmer inte. Och så säger jag, liksom får jag att säga, men det är så att hans släktingar har tagit avstånd från boken. Och jag säger, jag ändå vet att de har tagit avstånd från boken. Att överhuvudtaget fråga såna här frågor till författare tycker jag illa om överhuvudtaget, för jag är liksom yttrandefrihetsextremist. Jag tycker själva frågeställningen är mot allt vad jag säger. Men jag har ändå uppdrag, det är ändå tittande, det är många som vill veta. Så. Mm. Och han blev ju så, han var ju 2 meter lång och skulle liksom, jag hade karate och instruktioner och sådana saker efter, det var hemskt. Och han hade rätt. Han var ju kränkt. Det var ju fel. Det var fel uppgift. Det var ingen som hade tagit avstånd från den här boken. Så då är det både att jag inte gör det jag vill, jag går emot någonting annat än vad jag är, och dessutom är fel, och fan vad jag skämdes i, skäms fortfarande så många år, det var vidrigt. Men annars så, så kan man ju undvika då som säl normalt sett den här typen av konfliktfrågor. Mm. Att man,
men det är intressant, för det där, det liknar ju min situation där med kapitalismen, för det var ju att, men om man gör så här filosofiska kulturprogram, så hamnar man ju lätt liksom i ett vänstertänkande. Och vi gjorde ju här i Göteborg. Liksom det, man är liksom marinerad i en sån kultur. Så vi hade fått kritik liksom innan att men det är så där, är det inte, det är bara vänsterprofiler som får komma och glänsa. Och då kände jag väl också så här, precis som du kände efter att du hade liksom varit lite snäll mot Maja Lundgren, att okej, vad ska jag göra nu då? Och när man blir så där jagad, då tappar man ju sin egen kompass. Och det är det värsta jag vet. Alltså.
Jag kan tänka.
Jag skäms så mycket över det.
Ja, men det måste ju in en björn i den studion varje gång då, helt enkelt.
Ja.
Så ska orka göra de här.
Ja, jag vet. Så jag orkade väl bara åtta gånger.
Ja.
Men hade björnen varit med, liksom, hade björnen varit närvarande, hade det där något att ordna på något sätt. Mm. Men det är någonting också att vara programledare. Jag älskar ju att vara gäst, till exempel. Jag satt ju i sån här kulturpanel i morgonsoffan innan de gjorde om den i SVT. Så jag satt ju där varannan vecka i 8 år, tror jag.
Mm.
Och det tyckte jag var det roligaste som fanns.
Okay.
För som gäst så hade jag liksom inga ansvar.
Nej, då är det
jag kunde
vara
vem,
vara du,
jag kunde säga vad som helst.
Just det.
Och sen så visste jag ju också vad programledarna tyckte var roligt, och jag kunde liksom, där kunde jag ju liksom inta positioner på ett annat sätt.
Att hålla på att testa skämt, som du sa att du gjorde tidigare, är ju inte jättebra. Eller då överarbetar man ju liksom, som du sa att du höll på med.
Ja, jag testade inte om de var roliga, utan om de förstoddes liksom.
Okej, okej. Mm.
Och sen kunde jag ju liksom ändra skämten.
Ja, just det.
Lite.
Jag brukar snarare göra så att jag varnar lite grann. Jag kommer säga någonting. Då hissar de upp det, och så blir det oftast inte lika farligt som de inbillat sig.
Nej,
och
nej, det är smart.
Det är roligt, så att säga.
Det är jättesmart.
Men jag tänker på den här uppväxten. Du pratar om en slags extrem vänster. Är det en sån här borgerlig vänsterintellektuell uppväxt?
Det här har ingenting med min familj att göra.
Det är vänskapskretsen?
Ja, den i tonåren är väldigt vänster.
Det var i Stockholm här du växte upp?
Ja, jag tror det handlar om musiken liksom. Man gillar så här norrländsk hardcore.
Okay.
Så Dennis Lyxzén var liksom, du vet, sången är Refused.
Okay,
han var liksom chefsideolog här.
Oj då. Ja.
Och det där, det är inte så att jag liksom trodde på allt. Men för mig är det liksom någon slags bas i alla fall.
Ja, du har det återkommer till liksom på något sätt.
Ja, jag gör ju ofta uppror mot det i mitt inre.
Mm.
Men har man en sån liksom tonårstid så...
Jag råkar faktiskt veta att det var någon som hade sett dig på NK i Stockholm, och då hade du blivit generad.
Nej, du skojar.
Jo. Och sagt att jag letar efter en tröja.
Är det rätt? Jo, men jag köper ju bara... Alltså jag, så här, när man jobbar i public service, man får vara lite försiktig med sina politiska åsikter. Jag säger nu till alla lyssnare här, jag har ingen politisk åsikt. jag är en neutral journalist. Men det finns en sak som jag avskyr. Det här tycker jag att jag får säga. Och det är konsumismen. Alltså jag bara, det måste få ett slut.
Mm.
Jag vill inte köpa några kläder.
Nej.
Jag vill bara ha en kavaj, en skjorta, ett par byxor. Jag går nästan alltid klädd i samma kläder.
Är man ett med sitt kraftdjur så behöver man ju inte döva sig själv med att klä ut sig på annat sätt.
Nej, då har man sin päls och man är nöjd med den.
Mm.
Men då är det att de märkena som jag då köper, de råkar säljas på NK. Och de byxorna och skjortorna är ganska dyra. De är inte jättedyra. Men de är dyrare än Hennes & Mauritz. Men sen håller de också år ut och år in.
Mm.
Så jag har 5 skjortor av det här märket och 2 byxor. Det är allt.
Men du, jag kanske inte ska fråga vilket märke det är eftersom du...
Men nu är jag så här public service-van, alltså det ska man inte säga. Nej, det här är inte public service, här får man ju säga det. Men jag säger ändå inte det. Men det är ett välkänt märke av god kvalitet.
Mm.
Och då tycker jag att om jag då går till NK 2 gånger per år och så köper jag exakt samma skjorta, bara för att de slits ju ändå... En av skjortorna har jag haft i 3-4 år. Den börjar liksom fransa upp sig på något sätt. Och det går inte att laga, för det är liksom själva tyget som är utnött av många tvättar och så. Men det här, jag skulle vilja slippa det.
Jag kan ju då väga upp neutralitets... programmets neutralitetskaraktär genom att helt enkelt vara från en väldigt annan bakgrund. Verkligen, så att säga, man kan säga att uppvuxen i Reinfeldt-miljö innan Reinfeldt fanns, kan man säga.
Just det, det är ju Täby, men du är ju från precis, Sollentuna.
Men alltså småföretagare i Sollentuna, som människor som inte röstade på Moderaterna var ju lite konstiga, så att säga. Folkpartiet var förtappade människor lite grann, ungefär så. Med föräldrar som stod på barrikaderna 68, fast inte på vänstersidan, utan på högersidan, men som själva kom från arbetarfamilj. De kom från arbetarbakgrund, men det var ändå liksom tveklöst Sovjet ska vi inte hålla på med. Nej. Ni dumma huvudet, så att säga. Och, då hade de, och, det, så att, och sen flyttade vi ju in, så att jag till stan, så jag bodde med min pappa och hans fru, Ulla, på Gärdet i Stockholm. Men det gjorde att jag hamnade på Östra Real gymnasium, så att säga. Så att då var jag marinerad i den kulturen lite grann. Och pratade ju som en riktig östermalmare där under några år. Så att, och sen var det då skrivarskolorna, och de hade ju... Det var ju intressant, tror jag, när jag kom dit. Ungefär som ett sjukdomsobjekt som ska studeras. Och blev ännu mer moderat, bara på grund av att alla andra var... För på den moderata skolan, där startade ju då intellektuella fraktionen, som skulle vara någon slags salongsvänster av något slag, bara för att vara utan, vara någonting annorlunda. Så har det alltid varit, att det ska alltid vara tvärtom mot alla andra. Och NK var ju, så att säga, snarare tvärtom. Första gången man gick in dit så var det så här, ungefär så här svettningar av att man är här.
det här är otroligt intressant. Alltså det kräver en annan fördjupning kanske, varifrån man kommer. Men jag måste först fråga, Sollentuna, alltså jag är ju från innerstan i Stockholm. Och Sollentuna är för mig lite läskig förort. Jag förknippar den med Christer Pettersson till exempel. Han var väl från Sollentuna?
Ja, precis. Han bodde i alla fall i Sollentuna i Rotebro och hängde mycket nere i centrum.
Precis, men jag gissar att det finns två Sollentuna.
Absolut. Det är en väldigt tydligt klassiskt sociologiskt tudelad förort med tydliga villaenklaver och tydliga liksom loftgångaenklaver, så att säga. Där skolorna är av hävd och segregerade i den bemärkelsen att här går vi homogent och villa ungarna, och där går höghusungarna, och på ett väldigt, väldigt tydligt sätt. Det är verkligen en viss hård jargong, men jag hörde någon som ändå hade en liten intressant analys om det där, för att det fanns, som hade just gjort slag på att väldigt många som tycker att de kommit någon vart i livet, så här media, personer och sådana här reklamar och sådana här, kan hänföras till Sollentuna. Och just analysen var så där, inte lik, alltså ungar från medelklassen då, är inte alls lika välbeställt som liksom Djursholm och Täby, men samtidigt tillräckligt mycket starkt samhällskontrakt med villor för att tro på sig själva liksom. Så att kombinationen av att du tror på dig själv, men du måste också jobba stenhårt och du ska förverkliga det. Den typen, det är en slags Reinfeldts idealland egentligen. Mm. Det är så här typ medelklass Sollentunaren. Sen finns det ju andra Sollentunar där som du nämner, som är präglat av sociala klyftor och sådana saker. Men, och jag var ju liksom, det fanns ju, jag var livrädd för att gå till skolan ibland. Liksom. Jag blev ju rånad på nedslagen och sådana saker på väg. Och det var väldigt, väldigt, väldigt rasistiskt redan på 90-talet. Nu tror jag att du kanske, jag tror att det är gentrifierat sen lite mer Sollentuna faktiskt. Jag tror att det är lite på ett sätt lugnare där.
Det här säger någonting intressant om journalistkåren. Den brukar ju omtalas som att den är väldigt homogen. Och tittar man på den från långt håll så ser den ju väldigt homogen ut. Men nu inser jag att det finns de här två skikten. Och det tror jag är känt på alla redaktioner jag har jobbat. Att hälften är liksom, om man får använda det uttrycket, kulturelit. De är födda in i det, och i familjen eller släkten så jobbar folk med ungefär samma sak. De har ett enormt självförtroende. Mm. Och sen så är det då Sollentuna-folket. Mm. Från, och då Sollentuna-arketypen finns då också i många småstäder. Mm. Och i större städer också, Sverige över. Och de här två grupperna möts på liksom golvet. Men de är ganska olika faktiskt.
Ja, det kan nog stämma.
Och det där har jag nog inte förstått förrän nu.
Nej, för min del så syns det här också väldigt mycket i litteraturen till exempel. Jag ser ju ganska snabbt om en författare har vuxit upp som en läsande person. För det har ju det är oftare kulturbarnen har ju ofta det. Det skrivna ordet har en högre status helt enkelt i de kretsarna. Det är jag glad för. Jag vill att ordet ska ha en högre status. Men jag hade inte, det är inte där jag från kommer liksom. Tvärtom, utan snarare det talade ordet. Slänga käft, vara rapp i käften, vara som ja. Liksom, var ja. Hård. Det är ungefär det. Det skrivna ordet är bara tramsigt så att säga egentligen. Men de författarna har, särskilt när de debuterar, så syns det otroligt mycket tydligare att de kommer från den här bakgrunden. Och har en mycket större självkänsla i sättet att formulera sig. Har inga problem med att vara långa och vindlande kanske i början. Inga problem med att nu ska jag berätta om den här stenen. Nu ska jag använda romanen till att undersöka relationer. Medans då vi, eller på att säga, men vi som kanske inte kommer därifrån, vi måste ge hjärnet till varje. Vi kan inte hålla på och prata om en sten, för då förlorar vi dig. Vi måste vara hela tiden dra upp förverkeripjäser, liksom hela tiden vara på. Annars så vi har inte självkänsla nog att vara där som vi är. Vi har inga kraftdjur där. Vi kan inte, jag skulle ha lånat in björn för att kunna skriva ungefär så. Här ja. Sitter jag och lider med tyggarna på gatan. En dag med rynkor i ögonen. Jag ger henne en 20 ungefär. Understått, jag är så jävla bra och god. Liksom. Nu ska jag berätta om hur det var när jag, liksom, mitt hjärta brast eller sånt där. Och jag skulle aldrig orka med det. Liksom. Vad är det för trams? Inte när vi är intresserade av vad jag har att berätta. Liksom, ungefär så. Utan jag måste vara skarp och någonting annat. Och liksom, förstår du, hugga på något
sätt. Ja, jag fattar.
Så det finns, där finns en stor avund, liksom, tror jag.
Och där kan jag då återigen, kanske som en avslutning av dagens program, säga att jag är helt annorlunda. Jag har ju då, som jag inledde, så jag har ingen intelligens att skryta om.
Jag har inte skrivit om någon jag har.
Nej, i och för sig, du måste ju också göra IQ-testet. Så att,
ja,
vi får se vad du har. Jag hade då 102 IQ. Alltså jag tror faktiskt inte jag har någon egentlig talang faktiskt. Alltså jag tror inte jag är särskilt begåvad. Om jag tittar tillbaka på mina skolår så liksom utmärkt mig aldrig i skolan och hade inte lätt för nästan någonting förutom en sak. Och det här tror jag också handlar om min uppväxt och liksom var jag kommer från, familj och så. Det är att jag tyckte att det här inre världen, det var rätt att den skulle få expandera. Jag märkte när den expanderade i världen så tyckte folk om mig. Och jag blev förstådd och jag kunde vara mig själv.
Det är ju en fantastisk talang.
Det är nog min enda talang.
Du har ju tagit ansvar för den talangen också. För jag menar,
jag hoppas det.
Den allra viktigaste talangen man har, det är talangen att exploatera den lilla talang man har.
Det är sant. Det är sant.
Inte att vara tokmusikalisk utan göra, liksom, snarare göra någonting åt det. Så.
Jag gick ju i musikskola 9 år utan att vara musikalisk, till exempel. Det är också ett trauma. Alltså, så gick jag i Adolf Fredrik, sån här musikskola, 9 år. Gymnasiet också på Kungsholmen.
Åh, herregud.
Ja. Alltså, jag kan ju inte spela någonting.
Jo, men det kan.
Nej. Jag har ingen musikalisk talang. Jag gick hos pianolärare 15 år.
Men då kan du väl ändå spela?
Nej.
Men har du nu har du krav, för du är ändå en lyssnare av musik som har höga krav.
Det lärde jag mig. Men det var för att jag tyckte att musiken handlade om mig. Den talade till mig. Jag tyckte att jag förstod kompositörerna. Förstår Beethoven.
Det är väl en underbar talang.
Men det är inte IQ.
Nej, men jag tror
det är EQ.
Men IQ är väl egentligen bara, testen är väl bara att man ska hitta något mönster eller någonting.
Ja, jag gjorde ju så här mönstring också. Jag fick ju inte göra lumpen, bland annat på grund av låg intelligens.
Nej, sant.
Nej, men jag presterade inte så bra på det där IQ-testet. Det finns ju ett, de märkte väl att jag inte ville heller. Liksom. Men de tänkte väl så här, nu kommer in en på mönstringen här som inte har sett god fysik. Nu ska vi kolla om han har en hjärna. Nej, han hade inte det heller.
Nej.
Du kan åka hem för lunch. Jag fick en kupong och fick äta spaghetti och köttfärssås i mässen. Liksom.
Men var du beredd på att ändå jag åker hit för att se om jag får en plats här?
Nej, jag hoppades att jag skulle få slippa faktiskt.
Ja, men det var inget mer än ett hopp?
Nej, jag hade lite sån här vad jag skulle ta till ifall de skulle tvinga mig. Då hade jag kanske varit tvungen att spela galen eller vad man nu gjorde för att slippa. Men det blev dåligt både på de fysiska testerna och de intellektuella. Så att det blev inget av mig. För att andra är ju såna här som har intellektuella yrken. Så, jag är dålig på det fysiska, men jag skrev i alla fall i Värnpliktsnytt.
Ja, just det, okej.
Okay. Så de kan liksom kompensera med en intellektuell briljans då.
Jag förstår, ja just det. Jag gjorde ju inte heller lumpen, men jag var ju sedan länge övertygad om att jag skulle ta mig igen den mönstringen på olika sätt. Jag hade druckit jättemycket kaffe, rökt cigaretter, så skulle mitt hjärtevärde skulle vara hemskt. Men de genomskådade mig också då, det var på hörseltestet. För då ska man ju trycka i en grej när man hör något, och jag bara tryckte lite random. Och då fattade de ju också, du vill inte heller göra det här, va?
Mm.
Jag tror att nu har vi alltså två medelålders män här som inte har gjort lumpen och dessutom då inte klarat av, eller med mönstrat men inte gjort lumpen.
Mm.
Det här har vi kanske upplagt för nästa diskussion om den här manligheten.
Just det. Ja.
Och sen är det den här med de röda glasögonen som du nämnde.
Ja, just det.
Mm. Som vi inte kom till idag.
Nej.
Jag har jättemycket att prata om.
Framöver. Ja, vi syns snart igen.
Ja.
Hej då.